Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Ibland uppstår saker i livet som kommer utmana oss och kännas tufft. Det mesta självläker vi oss igenom, för vi är menade att ta oss igenom en viss mängd påfrestningar.
Men ibland behöver man professionell hjälp för att ta sig ur jobbiga perioder i livet. Men vart går då gränsen? Vad är en del av livets skavighet och när är det läge att söka hjälp? Det sägs till exempel att stress är farligt, men att också kan vara bra. Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång. Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt.
Men vad händer då när man har för mycket stress i livet och när ska man söka hjälp?
Vi är ju gjorda för att klara av perioder av stress. Det är snarare då stress utan återhämtning som är dålig för oss. Mm. Och det tycker jag att vi pratar alldeles för lite om. För när vi allt som ofta ser alarmerande rubriker kring stress så riskerar vi faktiskt att göra människor stressfobiska. När det istället borde vara viktigare att informera vikten av balans mellan stress och återhämtning. Ja. Man kan ju faktiskt ställa sig själv frågan, när hade jag senast tid för vila, återhämtning, självomhändertagande och trygghet? När gjorde du någonting senast som gjorde att du kände dig psykiskt och fysiskt återställd efteråt? Om man då märker att det var nog ett tag sedan och jag vet att jag samtidigt har mycket stress i mitt liv, då kan det faktiskt vara dags att fundera lite på din balans mellan de här två.
Gud vad sant. Ja. Men också så här, att bara ta sig tiden att inte göra ett skit.
Ja.
Det är så svårt idag, men för att man känner sig liksom utanför, då blir man istället uppstressad över att man ska bli utesluten från gruppen. Eller liksom.
Och jag tänker att man oftare tänker så, hur mycket stressar jag, istället för att ställa sig själv frågan, hur mycket återhämtar jag mig? 100%.
Hur mycket chillar jag?
Mm. Hur mycket chillar jag? Och det är ju nästan som att vi människor idag har en färdighetsbrist. Ja. Vi kan inte återhämta oss. Nej. Vi vet inte hur man gör. Och ska vi göra det, ja, då ska det banne mig ge effekt direkt.
Ja,
jag är på yoga en gång och så känner man sig stressad. Mm. Så vill man inte fortsätta.
Nej.
Precis. Mm.
Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
Hej Hej allihopa och välkomna till avsnitt 393 av Ångestpodden.
Hej på er. Nu är vi liksom inte före.
Nej,
längre.
Vi är i fas.
I fas. Vi har varit på semester i Spanien.
Ja.
Varmt var det.
Det var varmt, men det var också lite härligt.
Ja, men det var härligt. Men du vet, alltså den värmen, jag tror många kan få lite ångest där.
Ja.
Alltså av att känna, för alltså den värmen är ju liksom... Man är ju inte van, va?
Nej, men man kan väl också få ångest bara av själva, alltså så här, det är verkligen också så, Sveriges största, eller världens största illandsproblem. Alltså, det är liksom, man ska ha det härligt hela tiden, du vet.
Ja, men gud, det har man inte.
Men ja, nej, men nu har man lite så, du vet, man kommer hem, när jag satt och klippte intervjun som ni ska få lyssna på alldeles strax, så att jag gjorde i förmiddags. Ja. Du vet, man är lite så... Jag kan, nu kan jag faktiskt, dels så saknar jag min lägenhet i Stockholm jättemycket.
Ja.
Jag längtar tillbaka till Stockholm väldigt mycket.
Ja.
Och så längtar faktiskt lite efter vardagen.
Ja.
Men också kan jag bli den här skitstressade och så, nu är det snart över.
Ja, jag vet.
Ännu en gång.
Ja, samma. Ja. Och jag är med, så jag och min kille bor tillsammans på somrarna, nu ska jag snart åka ifrån honom. Alltså jag orkar typ inte. Alltså jag är bara så, han måste följa med mig i väskan.
Mm.
För att jag är trött på distansförhållande samtidigt som vi liksom har det. Ja, du vet.
Mm.
Massa så. Och, men jag är fan också taggad på höst. Nu svor vi som vanligt.
Ingen ångest på det utan svärord.
Veckans gäst.
Ja.
Det här, jag var liksom nervös redan när vi mejlade henne.
Ja, jag med. Och sen var det lite så, du vet, mejlkorrespondensen gick ganska långsamt. Ja. Så jag tänkte att så här, det här är ingenting hon vill.
Nej. För idag har vi med oss... poddgurun och medieprofilen, kulturskribenten Anna Björklund.
Ja, och för oss blev väl Anna känd, eller vi blev bekanta med Anna när hon ju drev podden De La Q.
Ja, verkligen. Mm. Och också när hon var med i Tankesmedjan,
ja,
i P3.
Yes.
Och jag har ju liksom alltid sett Anna som en väldigt, väldigt smart person.
Mm, verkligen.
Du vet, en sån person där man bara... jag vill känna att jag är på samma intellektuella nivå.
Nej, men hon är ju en sån person som man vill imponera på. Alltså vissa människor bara har ju det att så, antingen kan det vara en person som man vill imponera på rent intellektuellt. Där sållas Anna in, skulle jag säga.
Mm.
Och så vissa människor är så här, bara den här människan vill jag verkligen imponera på rent så här komiskt.
Ja, exakt,
att jag, de måste tycka att jag är rolig. En skön tjej, så att
ja,
säga.
Ja, verkligen.
Jag vet inte fan om vi lyckades imponera på Anna, men hon imponerar i alla fall mig.
Ja, men för hon har ju skrivit boken Kvinnomanualen,
ja,
som släpptes nu i år. Och i den så kan man ju säga att hon, men hon granskar det kvinnliga från begynnelsen i paradiset fram till vår tid idag.
Mm.
Och vissa saker... med den här boken. Det var, alltså det var en resa i mig själv att läsa den.
Mm.
Vissa saker gapskrattade jag åt. Vissa saker tyckte jag var så här, det här stämmer så in i bomben.
Mm.
Och vissa saker provocerade skiten ur mig.
Ja, men du vet när man också liksom läser vissa saker eller lyssnar på vissa saker där man inser att man själv har varit delaktig i att problematisera saker som inte behöver vara ett problem. För att man har bara så hoppat på tåget i en rasande jävla fart och inte alls liksom, ja, men gjort någon egen självrannsakan eller liksom gjort någon ens effort i att läsa på lite, utan man har bara så köpt en bild av någonting och så bara gasat på i det och sen bara, fan vad pinsamt.
Jag minns liksom i De La Q när de kallades, alltså de här tre tjejerna som drev De La Q, att de kallades för provokatörer och att de själva var så, varför är vi det?
Ja.
Men liksom jag tror att många kan bli provocerade av Anna, vilket ju också är fett.
Ja.
Alltså det är ju så en kulturskribent och en liksom duktig person i media ska vara.
Jag tycker faktiskt att det är lite sunt att bli provocerad. Alltså jag tror att vi människor överlag hade blivit lite smartare och mått lite bättre om vi fick bli provocerade lite oftare. Alltså du vet så här, hamna i diskussioner, inte hålla med varandra om saker och att så här, ja, men jag vet inte, se om sitt eget hus lite grann.
Ja, med det sagt så rullar vi intervjun med Anna Björklund.
Varsågoda. Hej Anna och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack snälla.
Jättekul att ha dig här.
Tack.
Du ska få berätta för de som inte vet, vem är Anna Björklund?
Jag är väl numera främst författare kanske. Jag har skrivit en essäsamling som heter Kvinnomanualen. Och sen är jag också skribent i Aftonbladet och Fokus och GP. Och själv också poddare och har ett litet poddföretag. Mm. Nu gör jag en podd som heter Puss Puss Podcast. Mm. Och företagsgruppen som heter Della Q. Mm.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, alltså jag funderat lite på det. Det är väl å ena sidan liksom ett kliniskt begrepp. men det är inte så vi använder det liksom. Jag vet inte vilken typ av ångest ni har. Ni liksom klinisk ångest eller har ni sån normal, jag är lite stressad eller bakfull eller har sovit?
Både och.
Okay, okay.
Alltså jag har ju så diagnostiserad GAD har jag ju liksom.
Okay. Men då är vi lite real.
Jag är nog lite med den här. Ja, slänger med det liksom.
Ja, men jag är med, jag har inte så mycket ångest. Nej. Så kan man säga, faktiskt. Jag har ibland krypande oro i kroppen för att jag har druckit vin dagen innan eller varit uppe för tidigt eller har något mejl som jag borde svara på. Ungefär så.
Ja, men jag tycker man, alltså det tänkte jag när jag läste din bok, att så här, jag bara fan, det känns som att du har jävligt lite ångest.
Det är sant. Men jag har ju haft däremot. Det har jag.
Jo, men jag tänker alltså nu. Vi kommer in på det. Men som sagt så är det ju aktuell med Kvinnomanualen, som är då en samling i sig. Alltså kan man säga att den handlar om kvinnoskapet, eller hur, liksom, hur beskriver du själv boken?
Men det handlar väl egentligen, alltså det är så här ganska självbiografiskt egentligen, och sen så och på ett sätt lite poddigt, alltså det är så här, för jag kommer mer från poddvärlden än litteraturvärlden så att säga, så att det är liksom en det handlar egentligen om, vad ska man säga, från när jag gick från flicka till kvinna skulle man kunna säga, liksom det här med att bli vuxen typ, kanske mina första 10 vuxna år, eller när jag liksom försöker vara vuxen, provar olika grejer, misslyckas med det mesta liksom, och sen så det är mycket liksom all spaghetti jag har kastat på väggarna liksom, och sen några grejer som har fastnat, men också ganska mycket som inte funkade.
Men varje del av boken tar ju upp, alltså, saker kring hur det är att vara kvinna, alltifrån sex, skönhet, att vara mamma, arbete. Och i början av boken så skriver du att kapitlen är indelade som en behovstrappa. Menar du då?
Men säger det i ljudboken eller står det?
Ja, du säger det i ljudboken.
Precis. Jag tror att det pratar lite fritt. Det är jag som har läst in och producerat den.
Det älskade jag, för det var så jävla poddigt och härligt.
Den börjar liksom med, alltså den tar ju upp liksom, men kanske ganska klassiska eller liksom omtalade kvinnoproblem där mat är då det mest basala som jag har kommit på. Man skulle kunna, sen kommer liksom sex, sen kommer, vad kommer sen? Arbete tror jag, liksom försörjning. Och sen lite mer, sista kapitlet är liksom lycka, det handlar mycket om någon slags frid, lite mer, där kommer lite religion in och sådana grejer. Så att jag ville börja liksom i mat för att jag tycker det är ett ganska bra exempel på ett problem som, vad ska man säga, inte borde vara så stort. Eller det säger en del att en så basal sak är någonting som kan ta så mycket energi och skapa så mycket oreda och oro i ens själ. Det tycker jag. Så det handlar ganska mycket om ätstörningar. Liksom bara sätt att försöka lösa den här ekvationen. Att vara en biologisk varelse i en värld med ett enormt överflöd som man hela tiden måste hantera. Och att ätande inte är en naturlig sak och att vi äter på sätt som är väldigt långt ifrån vad vi är evolutionerade till. Så där är ganska mycket kropp och biologi också, men det blir ju också ett psykologiskt problem att man måste hantera det liksom i vår kultur på något sätt. Och det är ju inte det lättaste liksom.
Nej. Vi kommer komma in på det ännu mer. Men du är född i Stockholm men uppväxt på landet liksom. I Spenaten som du skriver.
Ja, men jag har bott precis. Jag är född på Östermalm och hela min släkt är östermalmare. Och sen har jag också bott 10 år på Lidingö och sen har jag bott lite på landet och sen flyttat tillbaka till stan. Så att jag har en lite jag har både gått bott på det väldigt välmående Lidingö och sen bott på landet och behövt pendla till Sveriges tredje sämsta gymnasiet och gymnasiet.
Men hur var din uppväxt? Alltså, det känns när man läser som att den var väldigt trygg.
Ja, men trygg var nog ganska, så här, ganska fri tror jag. Vad ska man säga? Jag känner hela tiden att jag är lite mer kanske uppvuxen, alltså att det som har präglat mig inte har varit, jag har väldigt få barndomskompisar kvar. Jag har alltid haft någon känsla, även när jag var barn, av att så här, det här stället jag är på nu, det är inte där jag kommer vara sen. Liksom. Mm. Utan jag har haft någon det som kanske varit mest så här, vad ska man säga, identitetsformande kanske är så här, internet mer, tror jag faktiskt. Och vilket kanske har med att göra att vi flyttade just till landet och liksom verkligen till rålandet där jag hade väldigt lite kompisar i närheten och så där. Jag var glad för att jag fick egen häst då, så att jag liksom var mycket i stall och var också ganska mycket ensam liksom. Och höll på med mina, läste ganska mycket och liksom, och läste på internet mycket och var liksom i en värld där jag kunde låtsas att jag var mycket äldre än vad jag var, kunde experimentera med liksom, ja, det var den, på den tiden på internet när man inte använde sitt eget namn. Så man kunde liksom prova olika, ja, man kunde prova olika karaktärer och gå in i nästan. Och det tycker jag var mycket mer spännande än liksom mina klasskompisar där. Ja.
För du är född 90.
Precis.
Vi är 93 år.
Ja. Men du tar ju dig ändå tillbaka till stan och flyttar in till Stockholms city igen. Liksom, där du möter vad du kallar Stockholms feministelit.
Ja.
Vad lär de här kvinnorna dig?
Men jag hade ett jag umgicks i liksom några, framförallt kanske mellan så här 19 och 23 eller någonting. Så umgicks jag liksom festade ganska mycket, var ute mycket. Och det var liksom en tid i Stockholm där det var, men helt naturligt att det fanns en queerklubb på Spy Bar. Så är det ju inte längre. Nej, liksom. Nej. Men så att jag träffade många av dem och också ganska mycket så här, genom både festande och internet parallellt liksom. Så lärde jag känna många som jobbade med kultur och media på olika sätt och då, det var ju också på en tid när alla var väldigt uttalade feminister, det var väldigt poppis att vara, och det var ett sätt att armbåga sig fram också, att ha väldigt starka åsikter och en viss typ av åsikter och positionera sig väldigt tydligt mot varann och sådär. Så att men vad det lärde mig, ja, alltså det var väl att det var ganska mycket ett spel. Alltså påminner ganska mycket om min tillvaro på Hästforum när jag var 12 liksom. Att folk gick in i en karaktär, gick ut på en scen liksom, där de uttryckte någonting som lika mycket var liksom ett sätt att ta uppmärksamhet liksom, det där med politiken eller liksom vad som var gott och rätt och liksom de högre idealen, det var ganska långt bort ifrån liksom det här, det var mer som en performativ grej, det var mycket viktigare att hamna så här dramaturgiskt rätt och välja en rätt konflikt och välja en snygg pås än att kanske förbättra världen.
Ja, men du beskriver i boken alltså att när du sitter på ditt golv och dricker bag-in-box och det är någon kompis i dig som liksom så här, ja, men hon berättar om patriarkatet och var liksom var,
så många
och,
som har velat berätta för mig om
och där, alltså det är som att hon vill liksom värva dig till den här rörelsen, det, alltså det känns så här sekteristiskt typ.
Ja, men precis, ja, lite. Och då var jag nog kanske, ja, men då var jag kanske 20 och var liksom ett så här, Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad, det var många som försökte värva mig till olika saker i perioden mitt liv.
Men det har ju liksom pratats om att feminismen blev som en typ statusmarkör under 10-talet. Mm. Vad tänker du kring det?
Men det har ju varit ett sätt så att många liksom stora företag har velat förknippas med liksom de värdena. Man kan liksom man köper en så här en cool ung så här hiphop tjej med hår under armarna, eller liksom en kroppsaktivist som man tänker är poppis och liksom signalerar någon slags godhet och så. Alltså det har ju varit ett sätt att ta sig fram på ett sätt som ibland kan liksom vara lite pyramidspelsaktigt. Mm. Det har jag tyckt. Mm. Att det inte är säkert att det de står för eller förmedlar är någonting som liksom följarna egentligen kanske själva mår bra av. Men det kan vara ibland som en lindring i stunden. Mm. Att de säger, det är okej att vara så här och så här och så här. Så, ja, det är okej, men vad ska vi faktiskt göra för att må bra lite mer långsiktigt? Den diskussionen har jag hela tiden saknat lite grann. Att man har velat liksom, det har ju varit bra på många sätt också, alltså vad ska man säga, adressera tabun, liksom vilja alla liksom normbrott har ju haft en väldigt så här, ja, men kanske så här i stunden ångestlindrande effekt på folk.
Mm.
Att det känns skönt. Ah, vad bra, jag behöver inte må dåligt över hur jag ser ut just den här sekunden för att någon har just nu sagt att det. Men liksom den lite hur man ska lägga upp sitt liv mer liksom på ett riktigt hållbart sätt. Det är någonting annat.
Ja, men så är det ju verkligen.
Ja.
Och det är jävligt intressant. Alltså det tänkte jag också på. Alltså just nu med din bok. Och jag tror jag också började tänka på det. För när Li släppte De La Cude, när du gjorde det tillsammans med Moa Wallin och Bianca Meyer.
Mm.
Alltså den var ju som en jävla frisk fläkt. Alltså vi kom ju liksom från en liten stad, så Karlshamn.
Mm.
Där, när jag flyttade till Stockholm 2013 hade jag liksom aldrig kommit i närheten av feminism. Flyttade hit och det var så här... Ja, men Lady Damer och Cissi Wallin som släppte så Penntricket. Och man bara så, åh gud, allt är männens fel. Och sen kom De La Cure och man bara, vänta, jag kan se på saker på ett annat sätt också.
Mm.
Men ni fick ju ändå, alltså det kändes som att det bara var så här, ni är så jävla konservativa. Alltså vad tänker
precis
du om det?
Ja, precis. Ja, alltså det är lite konstigt så här. Det är någon slags kritik som jag har, eller jag vet inte om det är en kritik, men jag blev kallad det trots att alltså jag själv aldrig liksom tagit en ism i min mun så att säga. Alltså jag följer för sig politik och skriver om politik och så där, men jag röstar själv inte, jag är liksom inte politiskt aktiv på det sättet, utan jag försöker att liksom inte ha några ideologiska skygglappar, för att jag tänker liksom att ingen av de liksom stora ideologierna som är så här formulerade på 1700-1800-talet, alltså att de har så jättemycket bäring på det som jag ser nu, utan jag tänker att man måste, våra samtida problem är ju de kommer från ett annat håll helt enkelt. Och visst, det kan vara liksom intressant att läsa filosofins historia och så där. Det är klart man kan hitta liksom spännande grejer ibland. Men att liksom, jag är inte politiskt troende på något sätt egentligen. Men däremot så har jag ju så här försökt förstå och försökt förklara vissa av de grejer som kvinnor har gjort historiskt, eller människor har gjort historiskt, och inte automatiskt fördöma det för att det var någonting som hände förr i tiden när alla skulle vara dumma i huvudet av någon anledning, utan liksom försöka tänka att säga, ah, men det kanske finns någon slags på, allt kanske inte beror på ett liksom ett förtryck, utan det kanske finns liksom en praktisk anledning till vissa av sakers ordning.
Mm. Men varför tror du, alltså, för jag menar, alltså, men ni fick så inte jävla starka reaktioner på det, alltså egentligen jag förstår typ inte varför, alltså det var ju för att
jag tror det var lite också för att man kände sig lite påkommen i att så här, alltså, eller så var det i alla fall för mig eller för oss, att när man liksom kommer från en liten stad, flyttar till en stor stad, det blir liksom återigen väldigt inne med den här medvetenheten och att det är det man ska haka på, och det känns väldigt bra där och då, kanske att det är någon slags ångestlindring i stunden, att någon liksom berättar berättar om det här förtrycket som man då har varit under hela tiden, och
som
man får bli lite
arg. Fiende, ja, som skapar massa sammanhållning. Precis. Och man kan vara så, wow, vi ska göra någonting annat. Ja. Liksom. Ja, och så var alla väldigt uppe i det just ja. Då.
Och sen så kommer några andra och säger något som man också då känner bara, fan, detta håller jag ju också med om. Och det är helt tvärt emot den här rörelsen jag nu har blivit.
Facetter.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, men det var ju lite konstigt att vi kallades konservativa, tycker jag. Jag minns att det blev ett jävla rabalde att jag inte hade mina barn på dagis.
Just det.
Men jag ska säga, alltså, då hade jag två barn och de var 1,5 och 6 månader gamla. Så det var liksom inte så, det var inget jätteextremt då. Sen hade jag dem hemma ett par år till liksom, men tröskeln var extremt låg då för vad som ansågs vara en provokation liksom.
Ja.
Och sen, alltså, Moa var liksom singel, festade jättemycket och ville bara göra mediekarriär till vilket pris som helst. Bianca kallade sig själv golddigger. Alltså, det var inte några så här ingen av dem typ kokade ett ägg ens. Det här med liksom hemmafrupåsen, jag vet inte riktigt var det kom ifrån. Okej, jag lagar en del mat, men liksom, det är fler än jag som gör. Mm. Så jag vet inte riktigt, tröskeln var extremt låg, och fast det bara är några år sedan så var det en annan tid, skulle jag säga. Ja. Sverige var, alltså, allt var väldigt laddat och dominerat då, på ett sätt som det inte riktigt är just nu, skulle jag säga.
Mm. Mm. Men i kapitlet som handlar om mat så beskriver en kompis i dig att det är ett projekt att som kvinna hålla sig liten och nätt. Varför vill vi vara de där små smala tjejerna?
Men jag tror, alltså, det där är också någonting som jag försöker förstå med liksom, för att det är någonting man kan bli så här arg på, för att det är så jobbigt att försöka vara lite liksom, och då kan man bli så här, liksom, förbannad och liksom vilja hitta en syndabock och så där. Men egentligen så tror jag att det är ganska naturligt att vilja vara liksom snabb eller liksom lätt.
Mm.
Var smidig och stark. Alltså det är trots allt någonting som utstrålar friskhet.
Mm.
Alltså, ni vet, eftersom jag är gammal hästtjej, jag tror att jag har det som exempel i boken också, att man ser ju så här, det är inte bara människor, alltså när ett djur visar upp sig så spänner det också musklerna och fjädrar i steget. Mm. Liksom, och det är precis det som människor gör när vi går ut i livet och ska ta plats och vill bli tittade på. Och jag tror att det finns någonting i beskrivningen av liksom kanske ätstörningar som verkligen, där man pratar om liksom att det är tryck utifrån som på något sätt äter sig in i liksom unga kvinnors själar och förstör dem. Det är inte min erfarenhet riktigt att det är exakt så det funkar, utan för mig handlade det väldigt mycket om min egen ambition. Alltså att jag ville bli tittad på. Jag ville ta plats. Jag ville liksom dundra ut i någon slags vuxenliv och erövra det. Och det hängde ihop med att jag ville söka folks blickar och göra mig se så stark ut som möjligt, se så oantastlig ut som möjligt, se så, ja.
Men tror du då att den ambitionen kom från, alltså att den var biologisk och inte att den ambitionen kom från att...
Ja, det precis. Det är så här, sen så finns det ju, alltså det finns ju också skönhetsideal som i någon mån ändras. Men just det där, jag tror att det kommer alltid finnas en styrka i att vara just lätt, stark, snabb. Det kommer alltid det, tror jag faktiskt.
Mm.
Bara, det är nog... bara för att den känslan är också så här... lite oöverkomlig.
Men alltså, när du var yngre och liksom hade ätstörningar som du själv beskriver, visste du
det? Jag skriver också att jag pratar om att alla har ätstörningar. Så jag vet inte om jag skulle klassa som att jag är liksom kliniskt ätstörning. Jag vet inte. Ja.
Men alltså,
det är lite som ångest.
Ja, precis, det är lite så. Ja. Men visste du där och då att så här, fan, jag har problem med maten, eller var du liksom stolt över och så här, jag kan späka mig? Alltså,
jag tänkte nog att men det var ju ett problem, men jag tyckte inte att problemet var liksom alltså det största problemet tyckte jag var att jag inte lyckades. Alltså mm. att jag kunde, jag visste att jag var liksom ganska listig i hur jag skulle lura mig själv och lura min kropp och liksom stå emot frestelser och behålla kontroll och sådär. Men det funkar ju inte, min strategi funkade ju inte i längden. Utan jag kunde upprätthålla det ett tag, men liksom jag blir alltid så här sova dåligt, får mycket så här oro i kroppen, då får jag ångest liksom. Mm, mm. Och det så att det höll aldrig, och det blev ändå så att liksom livet trängde sig på, att jag hade saker jag behövde koncentrera mig på. Jag hade saker jag behövde kanske åstadkomma utöver det här. Så det liksom krockade hela tiden med verkligheten på ett sätt att det inte gick att upprätthålla. Och jag var liksom så förbannad över det här. Liksom, vad ska jag göra? Alltså, hur ska jag lyckas? Hur gör de andra? Och jag är också kort och kurvig av naturen, så att jag kände så här, det här jävla liksom motståndet, jävla skitgener liksom, som inte gav mig bättre förutsättningar. Men så det var mest det, men alltså jag var ju jättemedveten om liksom ätstörningsbegreppen. Mm. Jag har haft kompisar som liksom alltså aktivt försökt uppnå liksom viktkraven för anorexikliniker och så. Alltså det känns som att vi pratade inte om någonting annat än liksom psykisk ohälsa och strukturella förtryck när jag var ung liksom. Så nej, men det var ju väldigt medvetet, men jag tänkte hela tiden att det här är liksom någonting som jag ska klara mig undan. Jag ska liksom knäcka koden.
Ja. Och hamna. Ja, men för jag tänker också att det känns som att alltså idag också att så här, det är ju framgångsrikt att lyckas liksom späka och svälta sig själv.
Mm. Precis. Ja, men och det där sambandet märkte ju jag också av. Alltså att det var just alltså de som jag såg upp till var ju också alla smala. Mm. Eller liksom och höll på samma sätt. Och men om man kollar på så här bilder från liksom på Bob Dylan, hans kompisar på 70-talet, alltså alla väger ju typ 40 kilo. Mm. Och det är väl för sig för att de pundar också. Ja. Det är en så här utväg som många hittar. Men det är ju också så här någonting som passar med ett visst en viss liksom just sen persona där liksom att vad ska man säga, men Mick Jagger grejen liksom att vara typ en enda stor spänd muskel. Alltså det är både så väldigt sexuellt och väldigt så här det är just det här att låta kroppen säga så mycket och söka så mycket uppmärksamhet med den och liksom söka just den här
Men som 15-åring så hade du ett ideal och en väldigt tydlig bild av vad du liksom, ja men vad du skulle göra i livet. Du skulle bli en businesswoman, resa runt i hela världen, alltid vara på väg till typ så Zürich och bygga bolag liksom. Vad var drömmen?
Nej, men den var ju jättekorkad liksom var ju. För att den var ju väldigt ytlig som jag tror liksom drömmar om vuxenvärlden kanske alltid är när man är 14-15. Men det är ändå då man ska så här välja gymnasie, man ska liksom ha någon slags plan för om man ska plugga och vad och var och sådär. Och alla ens prestationer ska vara liksom riktade ditåt. Så att jag hade någon slags bild av att jag skulle sitta i baksätet på dyra bilar och skulle jag jobba med något så här jättespecialiserat och svårt, alltså någonting jag då inte hade någon aning om vad det var. Det var liksom ingick.
Mm.
Och jag skulle analysera siffror på något sätt. Så tänkte jag mig. Och det var ju en väldigt ytlig bild som hade väldigt, väldigt lite att göra med vem jag var som person. Utan det var någonting som helt kom utifrån. Att jag tänkte liksom att det här, det var ju väldigt kulturellt eller vad man ska säga.
Ja.
Alltså det var någonting som kom utifrån där jag märkte att, eller jag tänkte liksom att om man inte gör detta så har man förlorat.
Mm.
Alltså allting annat är en kvinnofälla. Mm. Så att säga. Det här är liksom, har man vunnit i livet så ser det ut så här.
Ja.
Och då bryr man sig jättemycket om pengar. Alltså det här, jag hade ju ingen tanke på liksom relationer överhuvudtaget. Det fanns liksom, det var inte så att jag aktivt hade tänkt så här, nej men jag ska inte ha familj. Utan jag hade bara inte, tanken hade inte slagit mig. Och så Så det hade ju varit konstigt liksom, om jag som 15-åring hade sagt så här, nej, jag kanske vill ha barn.
Ja.
Då hade ju liksom, vad hade de vuxna sagt då ungefär. Så att, nej, men jag försökte liksom leva upp till någon sån bild av en sån här en duktig kvinnlig framgångsmaskin som, men det funkade liksom aldrig sen när jag försökte göra det i praktiken, för att jag visste inte egentligen vart jag egentligen var på väg, så att säga. Och det fanns inget av det som egentligen kom inifrån mig, utan det var en hela tiden att jag jagade vad någon annan gjorde. Jag försökte anpassa mig efter det jag trodde skulle vara. Och det är ju egentligen en ganska så här manlig grej att hålla på med den typen av erövrande liksom. Som därför män tror jag ofta att det är ett sätt att kanalisera någonting som är ganska medfött. Men jag skulle istället försöka prega in mig i det som de hade liksom behövde, förstår ni?
Ja.
Det är liksom...
Ja, men för när du berättade typ om så här, men jag drömmer om det här, då fick du väldigt olika svar från kvinnor och män. Alltså att kvinnor
just
var
det. Ja, men för att det fattade jag liksom ganska, alltså långt senare, att jag såg så här att de kvinnor som ändå som var framgångsrika och så här, de hade ändå en annan strategi som var just att göra det som de hade sett fungerade.
Mm.
Vilket är ju någonting som handlar om så här, hur riskbenägen man är kanske. Eller, så de upprepade någonting som en annan hade gjort, och det gjorde ju att de aldrig riktigt var i den absoluta spjutspetsen, utan de jagade ju hela tiden. De var ju alltid två på bollen. Men tyckte att de gjorde liksom någonting som var klokt och liksom beprövat. Mm. Och sådär. Medan när jag pratade med liksom framgångsrika män, så var det ju helt givet att så här, alltså risktagandet var väldigt medvetet, och det var helt givet att man liksom åkte på en del smällar också. Alltså helt givet att, alltså för så är det ju, om man tar en medveten risk så vet man att även om det är ett så här hyfsat bett, så vet man att alla kommer inte gå hem liksom.
Nej.
Och så att de kunde ha en mycket mer, tyckte jag, så här, skönare inställning, och liksom man kunde skoja om sina misslyckanden, för man visste liksom att det var inbyggt att alla har såna, medan kvinnorna liksom hela tiden försökte, vad ska man säga, att misslyckas för dem var någonting helt annat, som sa någonting om att de inte hade lyckats anpassa sig tillräckligt väl efter det som var det rätta.
Mm.
Vilket blev personligt på ett sätt, vilket blev väldigt, det var ett väldigt så hämmande sätt att tänka, tyckte jag. Så att jag tror ju, ja, jag vet inte, jag nu när jag liksom tänker på framgång eller vad man ska säga, så tänker jag att det måste komma. Det kan inte vara en fråga om anpassning, utan riktig framgång kommer liksom alltid väldigt djupt inifrån på något sätt. Och det, alltså man lyckas hitta någonting som man faktiskt är bra på från början, och inte att man imiterar. Det,
eller att man gör det, men, på grund av den här bilden då som man
nej,
har.
Men precis, alltså, exakt. Det går inte. Man kan inte bara se sig själv liksom, jag vet inte, strutta mellan två möten med liksom en så dyr kaffe i handen och en fin handväska. Det är liksom, det är inte framgång.
Nej. Nej, gud. Nu hoppar vi lite här mellan kapitlerna, för det är så mycket vi vill hinna med. Men kapitlet om skönhet börjar, citat: jag brukade sjukskriva mig från skolan när jag var ful. Vad var ful för dig?
Det var väl det mesta, höll jag på att säga. Men jag hade... men dels hade jag så här ganska, som många unga kvinnor har, ett så här väldigt hormonellt turbulent hy. Så att jag hade jag hade alltid liksom väldigt mycket smink för att ge illusionen av någon slags stabilitet. Sen hade jag också, jag hade en idé om att så här, jag hade ganska runt ansikte, jag hade ännu rundare ansikte då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ett ganska valpigt ansikte liksom. Så att en idé om att jag behövde väldigt fluffigt hår för att kompensera för det, så att annars såg mitt huvud ut som en boll. Men det kunde också vara ett vad ska man säga, men att jag sett mig i någon vinkel jag inte hade sett mig ur på ett tag och bara såhär, åh nej, aha, det gick inte, nej nu, nej, det här orkar inte jag liksom. Så när jag flyttade hemifrån så hade jag såhär spegeln längst in i ett hörn så att jag inte skulle råka gå förbi den av misstag. då kunde liksom den dagen vara förstörd, hade jag liksom inte råd med. så var det ganska mycket då. Och det är också så här, alltså låter ju jävligt sorgligt, men det har ju också på något sätt med ambition att göra. Alltså att så här, jag vill så här skilja mig. Jag vill vara bra. Och sen så kan ju man ju prata om, och det gör jag väl en del också så här, att den, vad ska man säga, tröskeln där har ju ändå flyttats. Alltså definitionen av liksom ett okej utseende har ju ändå blivit, alltså det har ju blivit mer extremt helt enkelt. Man jagar någonting som är ganska artificiellt. Och det är liksom, det har ju med internet att göra på olika sätt liksom. Och nu så jag känner ju ganska få nu som inte har liksom gjort några ingrepp. Men även när jag var yngre så, alltså, vad ska man säga, folk håller ju på en hel del helt enkelt. Så att, ja. Jag tror ju ändå att jag även då, alltså när jag höll på mycket och liksom la håret på värmespolar liksom flera gånger i veckan och sådär, så tror jag att alltså, jag var nog ändå nästan i underkant, alltså kanske inte riktigt, men du vet, jag har fortfarande aldrig opererat mig, jag har aldrig gjort en filler liksom, så att det är ju, jag tänker på det sen nu när jag varit runt och liksom pratat om min bok, kanske suttit i någon så här morgonsoffa eller så, alltså vi är inte så många längre som av dem som kanske syns i TV eller liksom.
Nej, exakt.
Ja, vad ska man säga, som lever med det de föddes med.
Nej, men exakt. Vi lever ju med så, alltså, ja, men alltså i form av att man liksom hela tiden försöker mata unga tjejer med ord om att så här, du är fin exakt som det är. Du är så liksom, du är så jävla duktig och allt duger. Men de, men det som säger det är liksom det. Opererade. Alltså, alltså det är så här, och det vet jag själv att jag har med bort, men så men du, jag har botoxat min panna och så här, så men här har jag ångestpodden och liksom kan så, alltså det har jag ju med brottats as mycket med, och det blir ju, det är ju fan skevt någonstans. Och så är vi så, nej men utseendet spelar ingen roll, man bara, vad, det spelar jättestor roll alltså.
Precis, exakt. Det gör faktiskt verkligen det ju. Och det kan man ju också, det kan man ju också verkligen bli så här förbannad på eller liksom ledsen över.
Exakt.
Det är också ganska jobbigt när man har barn faktiskt. Det är en sån grej som, för det är ju ganska mycket ett lotteri. Och det var faktiskt innan jag fick barn, nu känns det lite annorlunda. Det var en av mina största så här nojor. Att jag bara så här, tänk, alltså inte för min skull, men så här, tänk för deras skull om de blir liksom fula.
Mm.
Alltså att det skulle vara så himla jobbigt. Man hoppas bara att ni har sån jävla tur med just den grejen. Ja. Resten går typ att lösa. Känner jag så här. Alltså,
jo, fast idag går det att lösa fulheten. Ja, ja. Det är det som är problemet. Ja,
den resan kanske inte är lika... Oh, jag vet inte, den kan nog vara ganska... nej, men det är ju ett problem. Liksom. Ja. Det är det ju faktiskt. Och det enda jag kan säga är nu att jag tycker jag har hittat, jag har nog vuxit ifrån det problemet. Mm. Att det var ett jättestort problem för mig. Ja, kanske 10 år eller någonting. Mm. Eller så. Men nu tycker jag att det är... jag har liksom, men dels accepterat min särart på något sätt. Men... och hittat ett sätt som funkar i vardagen liksom. Att jag vill inte ställa in grejer liksom, om jag tycker att jag ser trött eller plufsig ut den dagen, utan det är som det är, och det tar liksom, det tar kanske 7 minuter för mig att göra mig i ordning nu. Det tar liksom inte 2 timmar. Nej. Det är hanterbart.
Mm.
Och jag tror inte, ja, vad ska man säga? Jag har också bestämt mig för ett tag, så jag vågar inte säga så, jag bara, tänk om jag kommer, jag vågar liksom inte ge mig in i så här plastik diskussionerna, för tänk om jag det är liksom lätt att säga nu. Mm. Men tänk om 5-7 år när jag liksom ligger där ner så
och ska stå för alla poddavsnitt
där. Så att jag vågar inte, men nu tror jag faktiskt att jag har bestämt mig för att jag kommer nog inte göra någonting. Nej. Liksom. För jag tror att jag kommer vilja åldras. Jag tror att jag kommer vilja, alltså eftersom det är så många i den här stan särskilt som har gjort grejer och fortsätter göra det, så då tänker jag att, ja men, jag är okej med att jag kommer se lite weird ut. Alltså jag kommer ju göra det jämfört med alla andra, så att säga. Men jag tänker att det är bra. Mm. Det får vara så.
Mm. Men jag tänker också, alltså ni vet, för det vet ju också att du skriver om, alltså hela liksom, alltså det blir så jävla förljuget att prata om, alltså hur jävla viktigt det är att vara sig själv, och du är så himla fin som det. Och du är inne på din mate kapitlet också i att så, men du har någon lärare som är så, åh det är viktigt vad man äter, men så står hon där och, med någon jävla termos med grön te, alltså att så här, vi är liksom så matade av sånt hela tiden, men man bara, hur ska någon kunna tro på det här? Så jag är ju med hela matskiten när folk är så, åh ät fermenterat och tänk på dina tarmbakterier, man bara, du bantar ju, kan du inte säga det?
Ja. Nej men precis, och just det där förljugna tycker jag är ganska jobbigt, och alltså ja, men såna förebildsfeminister liksom som är själva är råopererade. Nej, men jag tycker att det är rätt irriterande bara faktiskt. Och så att, ja, men jag brukar ju använda ordet banta till exempel. Alltså jag tycker det är ganska
bra. Det tycker jag man ska göra, klä inte in det.
Nej,
det är ju det.
Nej men precis, det är det.
Ja.
Sen jag håller på med fermenterat också. men och man kan ju försöka, det tror jag kan vara bra liksom, och så här, vad ska man säga? Klä sina egna projekt i liksom, alltså ge den typ en estetisk inramning. Eller ni vet, alltså jag har smink, men jag har men jag har liksom de här ekologiska märkena som drivs av kvinnor som har liv som liknar mig, alltså då tänker jag att man, jag ger det liksom en det är inte bara för att linda in det eller förställa det liksom, utan det ger också en liten annan lite annan ton.
det köper jag också. Men ett kapitel som provocerade mig lite är det som heter hushåll. Nej, hushåll heter det. Och, men kanske typ dels för att jag inte har tänkt så mycket på det, och det jag har tänkt är liksom något jag har lärt. Det känns som att det är i min feministiska ryggrad. För du beskriver att du gör dubbelt så mycket obetalt arbete som din man, och så skriver du så här: jag gör dubbelt så mycket obetalt arbete som min man, och jag hade inte ens behövt göra hälften. Och också att du, så här, att du är så, men hushållsarbete är inte så kopplat till din man typ.
Nej, det har inget med honom att göra.
Nej, exakt. Men berätta, alltså hur kan det inte ha det? Jag är så, nu bor inte jag tillsammans med min kille, men Alltså jag är ju, alltså jag har ju någon så nitisk bild av att allt måste vara 50% lik. Jag vill absolut inte städa en millimeter av en lägenhet mer än vad han gör. Och sen är jag så, varför inte då?
Nej, men det, jag har ju märkt sen boken kom ut att det är så här en rad som liksom, alltså tiotals människor citerat på mig, och det är den att min man aldrig har startat en tvättmaskin.
Ja, just det, nej, då var jag med så här, nej men nu!
Ja, fan! Det var typ en liksom, det tyngsta.
Det är det tyngsta artilleriet du liksom verkligen har.
Ja. Nej, men så är det ju liksom. Och nej, men där tror jag, alltså, det kan bero på liksom, vår dynamik på något sätt. Men för mig, alltså, jag har alltid varit ganska intresserad av det där. Alltså, det är lite mitt så här, och blev framförallt när vi bildade familj. Att jag ser liksom, vårt hem som så här, scenen som jag bygger åt mina barn. Liksom, deras minnen kommer vara liksom, av väggar jag har målat, grejer jag har satt upp. Det är liksom, jag har valt varenda pryl där inne och jag tar hand om det också. Alltså, det här är liksom en del av mitt allkonstverket som är att leva. Liksom. Mm. Så att jag... men, det är också någonting som är ganska kul att så här, göra med sina barn. Alltså, jag inte så mycket för att så här, alltså, jag startar inga stora lekar. Jag är ingen sån, jag försöker inte underhålla dem på det sättet. Men de brukar ju, liksom, de slåss nästan om att vara med när vi ska baka bröd. Liksom. Mm. Eller det är ett väldigt så här, jag tycker det är ett väldigt skönt sätt att umgås liksom, som familj, att man gör saker. Så att jag, så här, jag syr liksom en del, ja, men just så här, jag har målat om grejer att vi städar, plockar liksom. Och de här uppgifterna liksom har ju blivit fler och fler hela tiden. Alltså när jag och min man träffade så bodde jag i en etta, och då var inte det så himla, alltså vi var två personer och ja, men vi åt middag ihop, men det är liksom, ja, vi gjorde någon så här sallad. Det är inte så jobbigt, inte så mycket att diska, ni vet. Så. Mm. Men sen så när det har blivit mer och mer och fler och fler barn, nu har vi liksom, vi har hund och katt också, nu har vi bil, varje grej som adderas, nu vill jag också bygga ett hus som jag vill bygga själv. Och det är så här, där skulle du nog inte reagera om jag säger så här, jag ska liksom bygga ett hus och lägga ett tak själv.
Nej.
Då skulle du bara säga, men gud vad härligt.
Ja, exakt, jag vet. Då blir jag inte dugg provocerad, då blir jag inspirerad. Mm. Alltså.
Precis. Och kanske heller inte om jag säger så här att jag sytt gardiner. Nej. Du tänker också så här, det är ingen fara. Liksom.
Nej, inte alls.
Men däremot starta tvättmaskiner.
Precis, då är det något i mig. Mm. För att det, liksom, det sitter i mitt så, det är det här jag har lärt mig feminism. Att jag inte...
Att diskon är liksom slagfältet.
Exakt.
Och det är där allting ska avgöras. Och det, alltså, jag tror att det har mycket att göra med liksom, någonting som hände under 1900-talet som är en... vad ska man säga, att i och med, ja, men kanske efter man började bygga en typ av moderna bostäder som är liksom, där mycket är prefabricerat, massproducerat, efter man, ja, men jag har så här en fortfarande handdukar hemma som min, nu ska vi säga, gammelfarmor är det, va, har vävt, och av så här linnegarn som hon har färgat själv och liksom så. Och de är jättefina och funkar jättebra. Och jag har alltid liksom, ja, men just väva kan inte jag liksom. Men de är liksom väldigt vackra. Och det var någonting hon gjorde på kvällarna istället för att dricka bib framför tvn kanske och ha ångest.
Mm.
Och just att hitta dem, jag tycker att, liksom att samhället har tagit ifrån liksom, människor det där roliga som är att liksom skapa saker, göra saker med händerna, ha den typen av makt över sitt liv, sitt hem, sin familj, sin omgivning, och istället liksom ersatt det med då konsumtion. För att om en liksom kökshandduk kostar alltså 19 spänn på Lagerhaus, alltså då finns det inte samma, det är svårt att motivera sig på samma sätt att gå
sätta
ner och
sig väva.
Väva, ja. Ja, precis. Det är ju det, men det, jag tycker att det är någonting som man har stulit från människor ganska mycket också. Och så att jag försöker behålla det och märka att det är också någonting som jag mår bra av, att göra saker med händerna, att ja, men nu har jag också så här lite stor driftsprinciper för att vi börjar bli så många i min familj, så jag försöker, jag lagar inte mat så ofta. Jag gör liksom, mitt mål är att laga mat 3 gånger i veckan och att det sen ska liksom funka. Men ändå alltså att ta på sig den rollen att vara den som liksom, jag är också den som betalar räkningar, gör inköp, liksom kollar så här, vad har vi i skafferiet, vad ska vi äta ur den här veckan. Och så där. Och det ger liksom, det tar ju tid och allting sånt, men det ger också mitt liv en inramning som, alltså jag trivs väldigt bra i den rollen.
Jag vet, och det är ju det jag tänker, så här, varför provocerar det mig typ? Alltså, för samtidigt är det något som alltid, eller som jag har varit så jävla irriterad över, så här, men jag älskar väskor, alltså jag skulle kunna investera allt jag äger och har i det, alltså skit i aktier, jag köper väskor, alltså
det är ju en aktie.
Ja, men typ, alltså, men det, och det har jag alltid varit, så hade jag köpt fiskespö hade ju ingen höjt på ögonbrynen. Men väskor, så, men gud vad ytligt, och gud, alltså det har jag alltid stört mig på att män ifrågasätter. Men så blir jag provocerad och vill ifrågasätta dig i det.
Alltså... Men jag tror så, men om man tänker typ debatten på 70-talet så var det ju... Alltså då, har ni sett hur en tvättmaskin från 70-talet ser ut?
Nej.
Alltså de är liksom, till att börja med, ingen hade ju tvättmaskin i sitt hem.
Nej, exakt.
Utan man liksom hade tvättstuga, allting tog 100 år. Och liksom diskmaskin fanns inte. När man skulle betala räkningar behövde man typ gå till banken med ett kuvert. Alltså att handla mat behövde man gå till liksom flera olika affärer. Alltså snabbköp fanns lite, men inte riktigt på det sättet. Alltså att gå till ett apotek var också typ ett halvdagsprojekt. Alltså liksom, livet tog längre tid.
Ja, exakt.
Allting var också dyrare. Reallönerna är 3 gånger så höga idag som på 70-talet. Och jag kan liksom, medan jag nattar min bebis, liksom veckohandla och få det hemlevererat. Och det vad ska man säga? Hade det varit på 70-talet, då hade mitt liv nog, hade jag tagit samma ansvar då, så hade det kanske varit liksom mer inlåsande, för då kanske inte min tid hade räckt till någonting annat. Nu kan jag jobba också. Sen, alltså det är vissa grejer som jag gör avkall på, så att jag hade kunnat göra mindre hemma, jobba mer och liksom konsumera mer till exempel, men det ger inte mig samma känsla av mening eller liksom sammanhang eller så. Så att vi har, gör några sådana vad ska man säga, mer tydliga uppoffringar, men det är inte uppoffringen av att ha ett socialt sammanhang, ett yrkesliv på något sätt, liksom möjligheten att träffa andra människor och så. Alltså, för det är också så här en grej som var väldigt förknippad med liksom bilden av hemmafrun, för den var ju liksom väldigt för hemmafrun var ju väldigt kritiserad redan när den fanns, så att säga. Och det var ju att hon var liksom inlåst, ensam, kanske lite, alltså lite galen. Ja, alltså hon var inte i kontakt med omvärlden. Kanske arg och bitter, liksom en sur person, men också dum. Hon var också obildad.
Ja, exakt.
För att hon inte kom i kontakt med liksom, hon kanske inte läste nyheter, hon kom inte i kontakt med omvärlden, hon pratade inte med folk, hon hade ingen utbildning, hon var ett pucko liksom.
Ja, exakt.
Och så är det inte, alltså jag kan ju liksom stryka och lyssna på en jättesmart podd som är liksom bättre än många universitetsföreläsningar samtidigt. Och jag kan också behålla kontakten med mina kompisar på ett helt annat sätt. Och jag kan till och med alltså nu på Instagram och så är ju ens hem alltså också någon slags kommunikation med omvärlden. Alltså jag har ju sett mina kompisars hem på internet flera gånger jag varit hemma hos dem. Så att det är liksom, det är ganska mycket som har förändrats, både ekonomiskt, liksom tidsmässigt, teknologiskt, men också i hur rikt ens liv kan vara hemma. Det är faktiskt en jättestor skillnad. Och då tycker jag, vad ska man säga, det där tror jag man behöver omvärdera bara, helt enkelt. Faktiskt.
Du skriver också, det stora problemet i välfärdsländerna idag är inte att få tid och pengar att räcka, utan att hitta ett magiskt sätt att bränna sitt enda liv på. Vill du utveckla?
Ja, men det tycker jag är det svåra, liksom, att hitta just magi. för att jag märkt till exempel så här att när man pratar om man tar den här barn- och dagisdiskussionen ja. Då, så det som man använder som argument då är ju alltid de ekonomiska. Man säger så här att det är viktigt för kvinnor för att de ska kunna liksom försörja sig. Alltså jag har blivit drömd i huvudet med så här att du kommer ha låg pension, har folk sagt till mig. Alltså när jag var 25 och tog hand om min bebis. Liksom. Man säger, ja, alltså pensionen kanske inte är det viktigaste jag liksom, ja, ni förstår. Man använder liksom de här ekonomiska argumenten för att uppmuntra kvinnor till en viss livsstil. Och jag tror inte att alltså, sen har ju liksom åldern på när barn börjar på dagis har sjunkit väldigt mycket sen liksom, och millennieskiftet typ. Och under den här perioden så har det varit högkonjunktur nästan hela tiden. Det har varit jättelåga räntor. Reallönerna har stigit ytterligare som sagt. Och människor har helt enkelt inte haft det trängre ekonomiskt. Det är inte det som har hänt. Utan det är en livsstilsförändring helt enkelt. Samtidigt som då, så att människor har alltså mer ekonomiskt överskott än på länge. Nu får vi se, nu kanske det ändras.
Ja, vi är på väg in i lågkonjunktur. Ja, läste jag innan.
Så kan det ju vara. Och räntorna kanske blir jättehöga och folk kanske verkligen kommer behöva sätta sina barn på dagis av ekonomiska skäl.
Ja, exakt.
Men så har det inte varit. Utan,
men ändå är det som har varit argumentet. Ja, exakt. Det är ju asintressant.
Ja, alltså. Det är precis. Och det är ju lite för att man inte vill ta i vad det egentligen betyder. Och det jag tror att det egentligen betyder, jag tror att de flesta sätter sina barn på dagis tidigt för att de inte vet vad de ska göra med sina barn.
Ja.
Och för att de känner sig så exkluderade från den riktiga världen, så att säga, när man är med sina barn. Att man går runt och liksom man, jag fick inte riktigt vara med. Plötsligt är man inte riktigt välkommen på restauranger. Plötsligt är man inte riktigt välkommen i andras hem. Plötsligt kan man inte riktigt delta. För att det där har blivit så separerat. Alltså den professionella världen, liksom den vuxna världen. Där är man inte en diande biologisk varelse. Utan där är man i en annan roll. Och det där, det var jag väldigt chockad över när jag fick barn. Hur otroligt ensamt jag tyckte att det blev. Och sen har mycket av mitt liv efter det handlat om liksom att försöka göra det mindre, ja, men försöka göra lite mer, vad ska man säga, magiskt. försöka få det där att gå ihop och försöka skaffa ett sammanhang och både sätt att försörja mig och sätt att liksom vara med andra människor trots att jag då är förälder.
Ja.
Men det är inte jättelätt liksom.
Nej.
Det är visst inte.
Men vi tänkte med liksom när vi läste din bok, alltså, eller jag har mycket tänkt på så här unga tjejer, alltså vi växte ändå upp på 90-talet och jag har tänkt mycket på liksom, ja, men att vara ung tjej idag och växa upp. Och som vi har varit inne på nu också, om man liksom tittar på samtiden och utgår från att så här, ja, men psykisk ohälsa bland unga ökar, det är allt fler tjejer blir ätstörda, allt fler unga kvinnor hinner knappt in på arbetsmarknaden innan de liksom är utbrända. Alltså, vad tänker du framförallt att så här, vad beror det på att just tjejer mår allt sämre?
Ja, det är en bra fråga. En kombination av allt. Men jag har aldrig svårt att förstå när en kvinna blir utbränd.
Nej.
Jag tänker alltid, ja, det var väl en tidsfråga.
Ja, allt.
Ja. Det, vilket ju gör det ännu konstigare egentligen. Så att, nej, jag tror att den här just anpassningarna är dåliga. Det tror jag verkligen. Alltså att hela tiden känna att man ska liksom placera sin kropp och sitt psyke och rikta sin drivkraft liksom efter vad som man tänker ska vara liksom, någon annan som har bestämt. Liksom. Det tror jag är väldigt dåligt. Och det kan ju låta så här, ska man säga, så här, jaha, vad är alternativet då? Men det finns en så här duktighet i det som ja, men när man kollar på så här, jag menar att allt är, att risk, känns som att riskgruppen för psykologiska saker alltid är så här en ung kvinnlig läkare.
Mm.
och då finns det lite så här, det finns ju strukturella grejer där också, som är till exempel att jag har två nära släktingar som är läkare, och de brukar prata om liksom att det är ganska nyligen som läkare var ett tvåpersoners yrke.
Mm.
För att läkare, de lever också ganska borgerliga liv ofta. De har ofta familj. De gifter sig ofta med varann nu för tiden.
Mm.
Och vilket betyder då att de har ett gäng barn. Och sen så har de då två personer som har varsitt två personers yrke. Och det är inte så konstigt liksom att det inte fungerar. Och sen så har man då dessutom lärt sig att för att inte hamna i den här liksom fällan, så ska man liksom inte ge sig själv något sväng eller andrum, utan man ska liksom ånga på. Och det är också någonting som andra kvinnor säger till en ganska mycket, att liksom nu är det vår tur, nu ska du ta för dig, nu är det detta som gäller. Och nej, men jag tror bara att den liksom cocktailen, alltså blir den är inte så hållbar, och jag tror egentligen så vet alla som håller på med det. Men man kanske inte riktigt, man kanske inte hittar något alternativ. Jag vet inte. Ja. Sitter där och tänker, nu har jag gått den här jävla utbildningen, nu ska jag väl casha hem.
Exakt,
äntligen.
Ja, och jag tänker med att man liksom tänker att fan, allt annat kommer också lösa sig, i form av relationer, i form av familjebildning, alltså att våra liv är liksom så, jag vet inte, alltså att inte plugga vidare är ju liksom, men det finns ju inget alternativ, alltså det är ju typ det jag skäms mest för, att jag inte har pluggat.
Så å ena sidan är det liksom det viktigaste som finns, att man ska rätta in sig i ledet, samtidigt som det är typ rädslan att vara en person som bara har rättat in sig i ledet, för att man vill alltid liksom ändå ha gjort något mer och vara den här liksom, ja, jag vet inte, det är också en av mina så skämsgrejer, att jag inte har pluggat.
Men det har jag inte tänkt på, men jag har pratat en del med min man om det faktiskt, som att han pratar liksom om att kvinnors medvetenhet och medvetenhet om medvetenheten. Det var också en av recensionerna av min bok som var skriven av en man. Han pratade också om så här, att det kändes så liksom smärtsamt för honom, så att just se medvetenheten och medvetenheten om medvetenheten. Alltså, liksom, att de här, och det är någonting som jag tror killar slipper ganska mycket. Att man ser inte sig själv utifrån så i varje steg, och det är också någonting som jag tror liksom internet har spett på. Alltså, internet spär ju på könsskillnader av någon konstig anledning. Liksom, det är som att de pinpointar liksom kvinnors och mäns svagheter och förstorar dem.
Liksom,
killar blir nätporrsberoende och spelmissbrukare, och tjejer får istället liksom den här medvetenheten och typ det här sociala trycket.
Och utseendefixering.
Precis. Och kanske så här, men, statusmedvetenheten blir så enorm. Vilket ju i en liten skala kan vara någonting, alltså det kan ju vara ett verktyg verkligen, att kunna läsa ett rum, att liksom förstå vad folk egentligen vill, att liksom se hackordningen, se de där mekanismerna, och att det det sociala och det kommunikativa som kvinnor också är bättre på, alltså det är ju någonting som har gjort att vi, ja men du vet, inte dör ensamma i lika hög utsträckning som män. Men på internet så blir det liksom i kubik, och då blir det plötsligt en fara för oss själva istället. Och ibland en fara för andra när man organiserar sig i drev eller någonting sånt liksom. Det är också så här vad ska man säga, att vara väldigt duktig på grupppsykologi blir plötsligt ett problem. Och då, det börjar väl hända lite också, att det är också någonting som kvinnor börjar bli medvetna om nu.
Man vaknar hela tiden.
Att det är så ständigt.
Att liksom att aspirera på lite omedvetenhet är liksom, det är liksom ett nytt statusprojekt.
Ja.
Alltså, fy fan, det var sant. Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Bra fråga. Alltså just nu, jag såg en dokumentär om Georgia O'Keeffe nyligen, som är en så här, en modernistisk amerikansk konstnär som hon hade väldigt mycket, tror jag, en medvetenhet och valde en väldigt så här, tydlig position i konstvärlden och sådär. Men hennes livshistoria var liksom att hon blev ihop med sin gallerist och de var liksom varandras musa. Och han fotograferade henne naken, så slog hon igenom ganska mycket. Och sådär, så de var liksom både ihop och kollegor, och det var också han som sålde hennes tavlor och var ganska delaktig i hennes karriär. Och sen träffar han en kommer in en så här ung kvinna när hon kanske är 40-50 någonting. Och liksom tar hennes roll helt. Alltså blir hans nya musa, den nya han fotograferar, blir hans kollega i galleriet. Och då, det hon gör då är inte att klösa ögonen ur den här tjejen. Hon blir inte, alltså hon, det blir en kris för henne såklart. Mm. Men hon blir inte liksom rasande hämndlystnar på sin man på det sättet. Utan det hon gör bara är att bara så här, bestämma sig, okej, det här är ett nytt kapitel. Och då flyttar hon ut till öknen, bor där själv tills hon dör där när hon är 90-någonting. Och rider, går och färdas med bil i öknen och målar sina absolut bästa tavlor. Och liksom det är mycket de landskapsmotiven där som liksom är hennes kanske största eftermäle. Så där. Och det inspirerar mig. Ja. Och det är någonting som jag har upptäckt också. Att liksom att positionerande, särskilt kanske jämt mot andra kvinnor, kanske mot yngre kvinnor eller andra som man tänker sig liksom konkurrerar med, att det är så en död väg. Jag tror att hon hade blivit en fruktansvärd konstnär om hon hade stannat i New York och liksom försökt vinna tillbaka sin man, eller ni vet, fortsätta spela det spelet. Mm. Utan när livet händer så man, vad ska man säga? Det är väl inte sant att kris alltid är utveckling, men kris kan vara utveckling.
Mm.
Det tycker jag man ska komma ihåg.
Vad kan man se? Jag vill liksom se den nu. Alltså.
Jag såg en på SVT Play.
Ah, okay.
Jag tror att den finns kvar där. Den,
Och var hittar man din bok?
Min bok hittar man... nu finns den att köpa en. Den var så himla slutsåld några veckor. Men nu finns den nog överallt. Och ljudboken finns på alla ljudboksplattformar.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville läsa Ångestpodden.
Tack för att jag fick vara med.
Vad tack. Var.
Tack.
Mm. Det är ju liksom många saker vi bockar av här, för att det var mycket ämnen i kvinnomanualen som vi kände så här, det här kan vi inte hoppa över. Dels hela den här diskussionen ju om hela liksom utseendefixering och att det liksom blir såna jävla krockar i en själv, vet, så här, om man står för en sak rent moraliskt eller utåt och sen ändå typ sålla sig till idealet.
Exakt.
För att alla vill göra det, för att det är det mest bekväma som finns.
Precis.
Jag
rekommenderar alla att läsa kvinnomanualen. För att den väcker mycket. Och du kommer hålla med om saker, och du kommer absolut ha saker som du bara, jag spyr.
Ja,
vilket är liksom otroligt
sunt i min värld.
Ja. Tusen tack, Anna, för att du ville komma till Ångestpodden. Vi tycker jag, alltså, vi vill vara lika intellektuella som du.
Ja, precis. Och det var allt för den här veckan. Vi hörs ju som vanligt nästa vecka.
Får jag bara säga, vi kommer ju faktiskt nu i liksom några veckor här framöver, inte nödvändigtvis i ordning, men vi kommer utmana kvinnorskapet.
Mm.
Vi kommer prata om liksom kvinnor och också ta liksom ett uppifrån perspektiv. Det har vi redan gjort idag, tycker jag.
Mm.
Och att så här, ha diskussioner om att vara kvinna som också är konstruktiva.
Ja, exakt. Och sen snart drar ju även våra partiledaravsnitt igång igen. Vi har ju 4 partiledare kvar. Alla inspelade och klara, så de släpps här nu inom kort. Men det blir ju alltså på söndagar.
Exakt.
Framöver. Inte nu på söndag, men vi säger till.
Och nu känns det ju som valupptakt.
Det gör det faktiskt.
Så vi kommer täcka det här valet åt er i frågorna som rör psykisk ohälsa, elevhälsan. Gå in på 3minuter.se och skriv under om du inte redan har gjort det.
Vi har redan över 10 000 namnunderskrifter, vilket är helt fantastiskt. Ja, vårt mål är ju 15 innan valet. Det ska vi klara. Jag känner det. Okej, tack så jättemycket för den här veckan. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Podplay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.